Nå er det slik at troen kommer av forkynnelsen, av forkynnelsen ved Kristi ord. Så det som gir liv, skaper liv, det er Guds ord. Men nå er det ikke sånn at når det en gang er skapt, så går det til seg selv, men det samme Guds ord er det som opprettholder livet. Vi kan ikke ta vare på oss selv gjennom denne verden. Men Guds ord tar vare på oss. Skal vi få lov å være under Guds ord? Og så vet vi da at Guds ord kan da se umulig for mennesket. Både vekke, omvende, bevare, helliggjøre og føre oss like hjem til Gud. Og da er det godt for oss å få være sammen om dette ord. Og så er det slik at når Guds ord kommer til oss, så er det ikke bare ord, men det er Jesus selv som er ett med sitt ord. Så er det sånn at det er sånn som vi tar imot Guds ord, så han tar imot Jesus. Og derfor sier Jesus at han dømmer ikke noen, men de ord jeg har talt skal dømme på den siste dag. Nå har vi vært sammen noen kvelder, og vi har prøvd å stoppe på de avsnitt som vi gjerne får kalle for sendebrev og Johannes åpenbaring. Og da skal vi fortsette med, og da skal vi lese fra kapittel 3 i denne stunden, fra vers 1. Jeg kommer stunden på det som de... Johannes Brandtzæg siterte Henrik Ibsen, og han skriver noe om å dikte at det er kampen med trollet i hjertet og hjernens vel, og dikter og holder dommedag over seg selv. Noe sånn skriver Ibsen. Og så omskrev Brandtzæg at det å leve som en kristen er på mange vis å holde dommedag over seg selv. Kampen med trollet i hjertet og hjernens vel, og leve som en kristen, sa han, det er å holde dommedag over seg selv. Og nå er det slik at Gud kommer til oss i nådens tid og stiller oss frem for seg. For at han, det står noe om dersom vi dømte oss selv, så ble vi ikke fordømte. Så det er så godt å få et møte med Gud i verden her i nådens tid. Så kan du vite da at vi har fått vår sak i orden. Og når dagen kommer, vi har møtt før. Vi har fått det oppgjort. Det er i orden mellom meg og min Gud. For vi har hatt et møte i nådens tid. Og det er ikke slik at det er bare en gang, men vi skal få leve under Guds ord. Vi leser da, men før vi leser skal vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått hørt allerede. Og du er forunderlig god. Takk for at du kommer til oss i ditt ord. Så ber vi deg, Herre, om din hellige ånd. Til høyre og ta imot dine ord. Opplys mitt øye, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Men ta vare på oss du, Herre Jesus, like at vi får se deg som du er. Så vi kan bli din smerteslønn i evighet, du som døde for oss. Så ser du hva vi trenger alle sammen. Og så vet du hva jeg trenger. Vær med min munn. Så da sier jeg fra deg kan lyde. Amen. Vi leser da de 6 første versene i denne timen. Og skriv til engelen for kirkelyden i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjernene. Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Vakna opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for min Gud. Kom de for i hu hvordan du har tekt imot og hørt. Hold fast på det og venn om. Dersom du ikke vaker, skal jeg komme som en tjuv, og du skal slett ikke vite hva time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har skitne klær sine. De skal gå med meg i hvite klede, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis være kledd i hvite klede. Jeg skal så visst ikke stryke navnet hans ut av livsens bok. Og jeg vil kjennes ved navnet hans for far min og for englene hans. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Amen. Jeg vil først prøve å si noe lite om byen Sardes, så her i nok har nok så stor betydning for budskapet. For det første så var Sardes en veldig velstående by. Han hadde vært ødelagt noen ganger, og de hadde bygd den opp med forbausende hurtig. De var veldig velstående. Så hvis det er noen av disse byene som var preget av luksus, så var det Sardes by. Og nå har det vel vært slik, og det har sammenheng med hvordan vi er etter syndefallet, at lukstiden med stor materiell velstand er som regel åndelig stagnasjons- og tilbakegangstiden. Det er jo uhyggelig at når Gud øser mange av sine gode gaver over oss, i stedet for at hans godhet og storhet skal drive oss til han, så har vi noe at vi i stedet for å ære og dyrke han som er giveren, så vender vi oss til gavene. Og begynner å ære og dyrke og elske gavene i giveren sin sted. Det er veldig, veldig vanskelig å unngå det. Om du er ganske vaken på det, så har du en natur og egen natur, så har det sånn at det ser simpeltent ut som ikke tåler for mye materiell velstand. Da må Gud legge lodd inn i livet, så det gjør at du får andre ting å slite med for at du skal bli holdt på plass. Derfor står det sterke advarsler til for eksempel Israelsfolket når ørkenvandringen går mot sin ende, og de står i ferd med å gå inn i, så sier han, nå fører Herren din Gud deg inn i et godt land, så fløymer mjølk og honning, og så skildrer han det gode landet. Når du da et og vært mett, så vokter jeg, og, ja, så står det, og takker Gud for dette gode landet, så vokter jeg at du ikke glemmer Gud. For det er noe sånt at når vi har nøden for våre øyne, til daglig brød, så er det noe som driver deg inn. Du må snakke med Gud om alt ditt liv. Hva jeg skal leve av. Hvor jeg skal gå med meg. Og så har du så bruk for en som sørger for deg. Ja, det behøver ikke bli kristendom for deg. Uten vi er ikke det jeg mener, men det er en viktig sak. For Gud er i alt. Ikke bare i frelsen. Men alt som Gud skaper verk og alt, der vil han være. Og så har det med Gud å gjøre. Og derfor er det Gud som har lært oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Og der står det i bønn som sikkert er nyttig i ordspråket, der i vel 28. kapitlet. Gi meg ikke rikdom og ikke armod. La meg ete mitt tildelte brød. Det er en som sitter litt djupt i menneskehjertet, så vil Guds ånd bære det fram. Og slik ser det ut som det har vært i Sardes også, at det har hatt en søvndyssende virkning på menigheten, den velstand som de har hatt. Så kan vi tenke selv, hvordan har det virket på mitt Guds liv, den velstand vi har fått levd oppi? Har det ført meg inn til Gud? Eller har det ført meg bort fra Gud? skulle gjort det første, men det er veldig lett for å bli det andre. Så det er ikke gavene i seg selv som syndige, men hjertet vårt som begynner å helle de over. Gud elsker og ære skapningen framfor skaperen, og så finner vi så mye støtte oss til utenom den levende Gud. Jeg trenger liksom ikke Gud, for jeg har det jo. Jeg har jo det jeg trengte livet. Jeg er så trygg, jeg er så sikker. Jeg sikrer meg på alle måter, og så er det jo i virkeligheten i løgn. Uten Gud så var det ingenting den dag i morgen. Men sånn får vi det til. Og så blir Gud stilt ut av dagliglivet. Og ut av det hele. Og så blir det meste av livet uten den levende Gud. Veldig fort. Det er en annen ting når det gjelder byen Sardes. Det var beliggenheten. Og det er voldsomt viktig å få tak i. For det er årsaken til billedbruken i mye av språkbruken videre. Det henger sammen med det. For den lå nemlig ved enden av en bratt åsrygg. Ut på kanten. I enden på åsryggen. Med tre stupbratte fjellsider. Og skulle de komme inn i Sardes, så var det bare den ene veien langs åsryggen og så inn i byen. Og i tillegg hadde den murene rundt seg. Og derfor var Sardes i grunnen å betrakte som en uinntakelig festning. Det var en festning som de ikke klarte å innta. For det var jo så enkelt å forsvare bare den veien, og resten var stuprette side. Så de rekna det veldig trygt å bo i Sardes. Den fiende her som skulle ta den by måtte være oppfinnsom. Og likevel så var Sardes by blitt inntatt to ganger i historien. Det første var kong Kyros av Persia, og det andre var Antiochus den store. Og begge gangene skjedde det helt likt. Folket var så sikre på plasseringen sin at de tok det ikke så nøye med vaktholdet. Hva eneste denne veien inn langs åsryggen, den vakta de. Og så hadde de det så trygt, for det er ingen som kan ta oss i Sardes. Og mens folket sov, som en tjuv om natta, så kløv fienden opp den bratte skrenten, og tok de på senga. Og når de våkna, så våkna de til å være hertatt av fremmed makt. Selv tryggheten deres var deres ulukka. De var ikke så nøye med vaktholdet, for de var så sikre på seg selv. Og når vi har det med, så er vi midt inne i budskapet. For akkurat da er det så helt på å skje med denne menighet. De var så sikre på sin egen stilling. Det er noe som heter sann frelsesvisse, takk og lov. Men det er noe som heter selvsikkerhet og selvfølgelighetskristendom, så en stor forbannelse og en livsfare om den teker deg, om den teker meg. Hvis du tror det er selvfølgelig at du er sann og sunn kristen, så bør du i virkeligheten våkne, for det er ikke selvfølgelig. Det er et stort Guds under om du sitter som et sant Guds barn. Og derfor bør alle sanne kristne spørre innenfor Gud. Herre Jesus, du som kjenner mitt hjerte, hvor står det til med meg? Jeg er så redd jeg kunne havne i Sardes og havne i selvsikkerhet. Og så vakna opp til at jeg var inntatt av fienden og borte fra deg. Herre, ransak mitt hjerte. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Og se du så ingen feil tar. Om jeg er på fortapelsens vei. Og lei meg på evighetens vei. Og nå vil jeg ganske stille spørre. Er det lenge siden du har spurt Jesus? Bedt en bønn i sannheten. Jeg husker det tilfellet når Judas skulle svike Jesus. Jesus elsket Judas. Men kjærligheten fikk ikke nå han. Og så måtte han fare til slutt. Så säger Jesus brutalt och skarpt: en av dere ska svika mig. Hur börjar de då? De börjar i alla fall inte sån. Detta var radikalt tale. Och du och du. Detta var radikala saker. Där börjar de inte. Det var inte sån att de koste sig under den radikala förkynnelsen. Heller inte sa de: det må vara han Filip. Eller må vara Peter. Eller det må vara Judas. Men de var inte större karande, själv om det var mycket så hång vid de, att de följde trångt att spörja Jesus: det är väl inte mig? Och det säger något om att de var av sannheten. De var rädd sig själv. Och de tänkte som så: jag är visst betroende till vara den. Och jag är inte säker på om jag kan svara sant eller. Så Jesus, du måste säga det, det är väl inte mig. Jag är rädd mig själv. Vakt mig väl på färden, rädd jag är för världen, rädd jag är för mig. Och visst det står så fast här, sån här att det är en här inne som lever i självbedrag. Hur ville du tänkt då? Ville du tänkt: det är säkert dig, en till dig, han, hon, ungdomarna. Eller vill du spurt: Jesus, är det mig? Pass på så du inte hamnar i självsäkerhet. Ja, men kom in på det. Men släk var alltså med byen sin historia, så ligger så bakgrund för den formen budskapet får. På grund av att de varit sovande och inte uppmärksam på faren, så var de intet och vakna var fienden kommer som en tjuv om natten. Därsom du då inte vaker ska jag komma som en tjuv. Så kunde de komma till vakna en dag i fryktlig situation. Jesus har omsorg för att vi inte ska komma i en sån ställning. Han vill inte mössa dock och han vill inte mössa mig. Tack och lov för det. Och därför kommer man i budskapet om det ganska salt. För att jag inte ska hamna i denna ställningen. Så det är kärligheten han så driver han till Sardes. Han kanske bara stryka dig och säga att det är gott i Sardes. Men han må komma med ett spist budskap. Skarpt. Detta säger han som har de sju Guds under och de sju stjärnorna. De sju Guds under, det är en måte att tala om den heliga ånd på. Så hänger samman med den bildbruken som går igen ifrån starten, att menigheterna är de sju lysestakarna. Förbildet var minoren i helgdomen som var lite bort i första dagen. Och hvis du ser i Zacharias så var det en oljeledning som gick in till lamporna ifrån oljetanken och ifrån oljetreo. Och oljen kan du gott säga är själva livet i menigheten där. Så gör att den bränner och har liv. Och det är bilden på den heliga ånd. Så strömmer in i de sju ledningarna in till lamporna. De sju Guds ande, det är en och samma ånd. Så är i alla de sju menigheterna och virka helt och fullt. Och därför blir den omsnackt i bildbruk av sju. Fyller hela Guds menighet och virkar där. Och ger liv. Utan den heliga ånd, icke liv. Den heliga ånd är alltså är levande och ger levande. Som jag hörde om här. Och när förklaringen till artikeln om den heliga ånd. Jag tror på den heliga ånd. Och så kommer oljeströmmande livet ifrån Jesus oljeträ. Ja, så det beror på Guds ånd, att det Guds ånd får in i menigheten. Och ånden går in i menigheten vid Guds ord, och först och sist vid troens ord. Så när Jesus talar så ger han sin ånd i budskapet. Och därför beror allt först och sist på hur läs ordet blir tatt emot. Det der står og faller på alt. For livet ligger i det Guds ord, så ånden kommer med og er i. Og virker gjennom. Så står det her om de sju stjernene. Det er bildet på menighetens leder og ledere i Guds hånd. Og det vil si to ting særlig. At de er avhengig av han. Alle ledere i Guds rike er hjelpeløst avhengig av hans Herre. At de må stå i rett forhold til han selv og være i hans hånd. Det er ingen som er skikket til å være leder av seg selv, men den er hjelpeløst avhengig av Herren i hans hånd. Det gjelder forresten all tjeneste og sant virke i Guds rike. Videre så betyr det også at den er ansvarlig overfor han. Herren skal helle regneskap med tjenerne sine. Så en er ansvarlig hvordan en forvalter den menighet enn en betrodd. Da kan gjerne tenke på de eldste mellom dykk. Hvordan steller jeg med menigheten som jeg betrodd? Så de er ansvarlig overfor hans og Herre. Det er ikke noe selvbestalt eller noen har i sin egen hånd. Men det er Herrens menighet. Så betrodde meg. Han säger till Peter, och Peter svarar sannfärdigt att han älskar Herren. För anklang i Peter, det måste jag snacka med väck nu, men jag hade lust att ta med det. För Peter hade sagt, om alla sviktar dig så ska inte jag. Då var det en stor Peter som inte han hade lite att stå med. Alltså detta så gärna, alltså vet du hur det skedde? Att allt var ödelagt. Allt halmen och allt i Peters sitt liv brann upp. Men det var en ting som hållt. Peter hade en frälsare som hållt. Och när Peter står där och säger, Jesus, rädda mig. När allt det andra var fara för mig. Jag hade förnektat. Jag hade snudd mig väck. Och allt var ödelagt. Då var Jesus inne till Fadern och ordnade hela mitt jordförhåll. Och så kommer han till mig och hälsar mig och tar mig. Då kan inte Peter säga att jag vet inte, och jag tror klangen om Trent är sån idag. Jag har inte så lyst att snacka så högt om min kärlighet, för du vet vad mina ord är värt. Men dig Jesus kan jag inte vara utan. Då vet du. Du är det enaste jag har. Det var en liten Peter och en stor Jesus. Och det är utgångspunkten för att kunna få uppdrag i Guds rike. Och så får han det uppdraget, get fö mine far, mine lam. Det mine, de jag har vunnit. Ta du dig av dig och la din kärlighet till mig få utlöp i denna menighet. Ställ med dig så jag inte mösser dig, men så de får det de tränger på resa till dig hem hos mig. Så jag hjälpte också menighetsledaren i Sardes. Han var avhängig av och ansvarig för hans Herre. Och så kommer budskapet. Jag vet om gärningarna dina. Och det är inte tvil om att i Sardes var gärningar. Och det var, står här om man begär att du har namn av att leva. Så detta var en som gick för att vara en levande kristen ledare. Och en levande kristen menighet. Där tänkte de. Så tänkte folk. Där var en levande kristen. Du har namn av att leva. Så folk menade att det här stora rätt är. Här är rätt kristen då. Jag tror jag har namn av att leva. Och du har det säkert då. Men allt är inte sagt med det. För människor kan ta fel. Och du själv kan ta fel. Och därför är det avgörande spörsmålet. Vad säger Herren? Jag tänker på de fem dagliga brudvägarna som ska vara situation i ändetio. Så var det så lika och tjata att felen eller mangeln kom i grund inte fram för att vara för sent. De såg ju ut så de andra. De var med på det samma. De hörde det samma. Men det var en mangel likaväl. Och den mangeln var skjult. Så det var inte rå för folk att se den riktigt. Och släk är det med den hemliga död, så det står om här. För det var inte Guds liv. Och en frafall var inte liv i Gud. Men det visste inte folk. För det såg ut så det var rätt kristendom. De gjorde gärningarna. Allt som menighetens god. Med möte och nadver och dopen och kristliga gärningar. Allt samma. Och de kunde säkert de rätta oro. Och hade nog både synsbekännelse och det som skulle vara i menigheten. Allt samma. Men det är bara en ting, det var döda gärningar. Jag vet om gärningarna dina. Du har namn av att leva men är död. Tänk att det där går an. Och leva så jag själv tror det. Och de andra tror det. Att det är rätt fatt. Men som hans herre säger, du är död. Jag har färd runt i många hemma. Jag har fått rejst någon år. Och många fina och goda hemma. Och kan hon spöra vad det kostar såg ut där. Va? Och jag har inte tänkt mig om det. Jag har inte tänkt på. För jag är inte så flink till 21. Så det tränger inte vara rädd. Det har huset när sån eller sån. Det är ganska grett, det går fint förbi. Jag kan nog lägga märke till något av rum och sånt. Men beskriva det när jag kommer hem. Nej, det går inte. Men av och till så ser jag nog att de har det grett. Och stund och ser jag nog att det är någon som har väldigt mycket blomster. Och du vet, det är någon som får att det gro och växa och planta och allt sånt. Så händer det då att jag ser att jag här borde nog sagt något. För detta var fint. Det är ju fint, jag ser, jo då. Och så ska jag till och skryta. Ett par gånger det tecken mig att jag ska komma med kiklig salvat och skryt. Och så ser jag, det ju plast. Säg inte ett ord. Skulle till att skryta över hur fin den här planten var och hur gott de får blommorna till. Och så var det ju väldigt lagt. Det var inte liv. Stod lika fint, enten det var vattna eller inte. Plast. Jag har hört så galet nog att de kan få lite lukta plantor. Det är väl något spraygrejer eller ett eller annat. Det luktar, så sticker du nasen bort så luktar det att det är med plantor. Men det är alltså plast, eller något sånt. Och det är ju hyggligt att gå an och ha något tillsvarande i kristendomen. Där det ser så fint ut, ser så rätt ut. Men det är plast. Det är laga. Det är inte liv. Inte Guds liv. Och det är ju ohyggligt. Och väldigt ohyggligt blir det när andra häller det upp så den rätt i kristendomen. Du har namn av att leva. Och så kan den komma till roa sig med det. Så det ser ut så. Och så glömmer den att det är en som ser så mycket djupare. Och när det står jag vet om gärningarna och att man ska dömas det till gärningarna. Så betyder det att det är det verkliga livsförhållet som ska fram en dag. Det är inte där du ser ut så. Det är inte det du säger. Det är inte det jag ger mig Gud för hell. Men Gud ska få fram sannheten om mig och mitt Guds förhåll. Det är så sant. Och där ska gärningarna vittna. Om det verkligen är levande kristendom. Eller om det bara är plast. Nu var det inte bara ulocko i menigheten att det var andlig död. Det är ju så allvarligt som det kan. Tänka sig till. Och att det ända i det så Jesus advarar mot så den största faran för oss kristna. Det är ju hyckleri. Och ordet för hyckleri kunde gott stått skuespelar. För hypokrisis betyder nämligen skuespel. Och skuespelet är att den går in i en rolle, men det är inte mig alltså. Det är där jag siktar till detta där. Och där kan jag gå in i en roll, jag kan pröva att skjula min kristendom, sånt som Peter prövde i här. Alltså lägga bond på att inte bekänna kring vi i verkligheten är. Det är ju hyckleri. Och Peter står ut och nektar att han känner Jesus. För det gör han verkligen. Men Judas kommer fram och kyssar Jesus och ger sig ut för att vara disciple och inte vara. Det är ju hyckleri. Men att du går in i en roll som en kristen. Lär de kristna oro, de kristna gärningarna, din kristna uppförsel. Och är väldigt god till spela för du har fått en rätt upplärning och dyktig regi. Så du kan ändå till lära att vittna. Du kan ändå till lära att säga de rätta ting. Och du blir så dyktig att det folk... Åh ja! Vet du, får du en riktigt dyktig skuespelare så glömmer du helt att han spelar. Tror det är person. Den blir helt röven med. Så när du liksom känner på att den är detta var ju bara ett helag. Så blir det liksom rart för han ser så äkt ut. Och så kan det vara i kristendomen. Och i kristendomen. Och har du fått god upplärning. Ska du tacka Gud för det. Men du blir inte en kristen av att uppföra dig som en kristen. Och du blir heller inte bevart som en kristen. Med att ta vare på uppförseln i och för sig. Och göra det rätta. Säg det rätta. Vita det rätta. Läsa det rätta. Allt detta är gott. Men det spörsmålet har det där med sig att jag lever i samfund med Jesus. Eller inte? Och det är kanske inte så lätt att det är många gånger. Det har ju varit något av den döde trusigt väsen. Vi snackade om det här i hemmen en dag. Om dessa vise männen. Så kom till vise männen kom från Österland och så hela byen står på änden och Herodes får höra att det är född en jöde konge. Och det är skaving och stressing och så kommer dessa skriftlärda in. För spörsmålet. Hur ska Messias föras? Betlehem, du är frata. De svarte utan betänkning. De hade skriften och skriftsyne. Och när de hade svart så går de hemma till sig själv. Det är inte långt till Betlehem. Men det var inte så att de hade trångt själv att gå där. De visste det. Men de hade inte själv bruk för det. Och här kommer vi in till något av den andliga död. Du kan detta med syndegre. Synserkännelse. Du har en rätterkännelse av synderna. Men du blir inte själv i nöd. Du har lärt detta om nåden i och för sig och kan förklara detta med nåd och rättfärdiggörelse. Tack Gud för att du kan det, visst du kan det. Men, har du bruk för dig själv? Är det ditt? Eller är det bara något du kan? Jag spör dig själv. För det ville vara så fatalt om du tog fel. Och det där så är här. Att det går an att kunna de finaste ting. Men det är inte ditt. Jag var så Bo Hjärt skriver en klass. Med har sannheten med, sa han. Och så klappade han på Bibeln. Ja, men har det i Bibeln, sa han. Men har med det här. Har jag ordet i mitt hjärta. Så det där jag lever på och tränger och har som min skatt. Eller är det blivit en teori som jag mästrar? Kan hälla fram och fortälla de andra. Men själv står utanför. Mätta oro om Jesus med. Eller är det nog blivit en teori? Du kan veta att det är det största. Men det är inte säkert att det är för dig. Du kan veta att det är det rätta. Men det är inte säkert att det är där du lever för dig. För då att veta en ting är inte detsamma som själv och ägare. Det är stor försäljning på det. Jag vet att det han godaste danske filosofen Kierkegaard, Søren Kierkegaard, han häller fram tau, kunde brukt den här för så vidt. Och så spör han, Häll detta 100 kilo. Ja, vänta folk. Ja, jag tror det heller. Man vet inte vad jag tror om den här. Häll han 100 kilo. Det är inte så gott att svara kanske. Det är en måte att tro på. Att tro på Jesus. Jag tror det är nog detta med Jesus. Jag tror det heller detta med Jesus. Jag tror det är sant detta med Jesus. Men så säger Tjörn Kirkegård vidare. Ja, men låt dig binda om livet och så hänga ut från vår frues kyrketorn i Köpenhavn. Det var den högaste tornet, tror jag. Så spörs det om du är villig till att dig själv hänga i den tampen. Då är det en annan måte att tro på. För då gäller det mig. Hela mig och min frälse och salighet hänger där idag. Och det är den kristne frälsande tro. Så leve och häng i med helig vägt i det som Jesus har gjort. Ja, nu var inte Uloko bärde att den var andlig död, men Uloko var att de var inte klara över det för de sov. I den tillstånd var de andligt talat sovande. Och det finns verkligen andlig sömn. Ja, det finns det med flera sorter. Där det är en drömmetillstånd. Där en inte vet egentligen hur den är henne. Och inte ser sant på ting och på sitt gudsförhåll och på sitt liv. För en lever i en drömmetillstånd. Och drömmarna kan vara väldigt levande. Men det är en dröm. Han är det att jag har nätfaret till någon och så vaknar jag liksom i en dröm. Och så tänker jag, hur världen är jag nu? Jag har flyttat säng någon gång, jag vet det. Så plötsligt började jag börja tänka mig om när jag vaknar. Och då har jag drömt ett eller annat plats hur det var henne. Och så kommer jag inte på mig det samma jag vaknar hur jag verkligen är. Och så länge jag drömmer så kan det gå väldigt fint för sig. Och så kan du leva i en drömmetillstånd. Där du drömmer att du är en rätt kristen. Och du upplever det liksom av. Men ber det att det är inte sant. Det är en dröm. Nu huskar jag Ola Hallesby snackade om väckelse. Han snackade om att beundra den heliga ande. Och då snackade han om tre sorta andlig sömn. Och där tror jag kan ha lite för sig och nämna. För då snackade han om syndesövn. Alltså den sömn när ett värstlig människa lever i åpenlyse synde. Och de ser ut så de har det så rätt. Det är rätt inte alla som lägger sig och gräter och ber om att det där må bli anslöjt och i nöd med sig själv. För det är en stund det är en nyting i synden. Om det är ganska grovt. Där de ser ut så de inte märker någonting för de söver i djävulens snara. Och då tänkte jag på ett bild som jag hörde om någon ungdomar som var ute och på en flåte på Niagarafloden. Och de hade visst varit färdiga med skolåret så de skulle fira med och ha sig en fest ut på en sån stor flåte. Så hade de med drickesaker och till kvart var de också lystiga. Och de sång och hade det så fint ner på där och flåten glir stilt ner i öarna. Men så tog det visst lite längre tid än de hade tänkt det där. Så till kvart så började de närma sig storfossen. Och då var det en guttunge som hade sittande i flåten och begynt att springa långs älvebarden och ropa stopp! Men de hade det så gilt och riktigt lag och pekte och lo och sång och hade på någon musik och där skrålte de i vägnerierna. Hade det så fint? Så begynte de att höra fossen, torninjo. Och då var det någon som begynte att bli orolig. Det kan ju hända att det är bäst med att pröva att komma i land. Det är en sann historie. Och änden på det var att när de skulle te och karra sig till land så brast ena åro. Så de började att någon runda runt och såg det sista de hörde får de i Niagarafossen. Men de hade det så gilt. Det var fordi de sov. De var inte klara med den verkliga tillstånd. Tänk vanvid och fästa på kanten av Niagarafossen. Ja, men inte det där folket var det. Fästa på kanten av den eviga förtapelse. Och för en uhygglig dag når Gud ropa och säger nu är festen slut. Tänk om någon kunde vakna och börja spörja att det livet, det eviga. Det var syndesövn. Men så är det en annan sövn, säger Hallesby, som en gärna kan kalla för världens sövn. Där den i grund lever Ikke i synde, sånn i menneskemeningen av ordet, selvfølgelig lever i synd. Men bare etter vantro, så det den største synd, og alle syndes mor er vantro. Men en har nok sånn som den rike mannen, så gjorde det godt at det var den rike bonden, tenker på. Hadde båret så godt at han var en driftig kar antagelig, så han hadde fått fylt opp både lø og mye mer hadde han. Så han stod og lurte på hvordan han skulle gjøre dette her. Og så reiv han ned, og så bygde han nytt, og så sikret han seg framgjørende. Og nå hadde han virkelig reddet den store avlingen, og hadde det veldig godt. Så sier han til seg selv, at nå skal du altså bygge nytt, og så skal du ete og drikke og være glad. Siste natt på denne jord, så legger han til seg til å sove på, jeg har så mye, jeg har det så godt. Det er ikke noe utvortes vondt i og for seg. Å være driftig er ikke noe vondt. Men at han sovner på dette. Nok med de ting som er her i denne verden. Uten har rikdommen i Gud. Det er jo vanvidd. Men det er en søvn som en gjør det. Og hvor mange det er. Skikkelige fine folk. Men de spør ikke etter Gud eller hans ord. For djevelen har vågget inn i en søvn. Da er det da greit og godt. Vi må be om vekkelse. Men så er det den tredje sorten søvn, så kanskje den beste, så gjerne kan kalles for den religiøse søvn. Det er den de fem dårlige brormøyene sov. De hadde alt i det ytre. Menighetens forme. De gjerninger som følger med. Alt som skulle være bekjennelsen og vitnesbyrde og det meste sånn. Og med det har de nok. Og så søv de og tenker det vel. Og så viste det seg de manglet jorda vesentliga. De manglet selve livet. For en uhyggelig søvn. Og tenk en gang da vært det mange i tåra. Tenk komme der og tro at alt er vel. Og så få se at en seg selv er dåra. Men det hun ser for sent en tapte skjedd. Han er ikke stillingen bevisst. Og kanskje er det gjerne sånn i sleketid at det blir ikke så mye så uroet heller. For det er grunn nok ubehagelig med dette når du begynner å bli søvnig og trøtte. Jeg har ikke det merket da at du kan bli nok så arge på vekkerklokken og stund nå. Og da tror jeg er i kristenheten også vanlig at når søvntiden kommer inn så forsvinner mye til vekkelsens ord. Og så får folk fred. Det er så trøstig og godt alt. Så behageligt. Og så søvn. Og nå er det mange forskjellige veier. Jeg skal ikke gå inn på det dette kan skje på. Ja vel. Så står det her. Vakna opp. Og styrk det andre som var i ferd med å dø. Det som først må skje. Er at du vakner. Og ser hvor det står til. Sannheten. Om meg og mitt Guds forhold. Så jeg ikke lever i en drømmeverden. Der jeg tenker sånn, og så viser det seg greit. Det er feil. Så det er da Jesus kommer for. Han søver ikke og blunder ikke Israels vakter. Og så kommer han. Husker ikke temaene når han kom og vekte disiplene. Og sånn er han visst i dag også. Når de søver på feil plass. Så kommer han i sitt ord. Så sier han, vært vaken. Og så er det et underlig ord som kommer der og styrkte andre som var i ferd med å dø. Vanligvis blir dette utlagt som om det betyr de andre kristne. Det var noen som levde ennå, men de var på te å sovne inn i døden. Nå er det slik at det søvnsmitta. Ja, det er sikkert sitt. Når en begynner å gjespe om kvelden, så er det ikke lenge før de sitter og gaper mange. Og det er så smittsomt dette med søvn. Og det er det i grunnen i det åndelige også. Så det er noe i dette da, at det, og særlig da som jeg nevnte tidligere, at det er den sovende predikant, så har han gitt den sovende menighet. For av søvnig budskap blir det søvnige kristne. Det er helt sikkert. Men slik er det den åndelige søvn kan smitte, så er det noen som er helt død. Og så er det andre som var på vei til å dø. Det er den vanlige måten. Og hvis noe kan det være sant, hur stor betydning det har när ett enaste människa i en sovande menighet vaknar upp och ser. Ja, men det är ju kallt. Det är ju inte rätt med oss. Och hur gott det kan vara då. Men likaväl så tror jag att Øyvind Andersen har rätt när han tar fram en annan sida med det ordet som säkert är den egentliga meningen. Och det är att han föreläppig snackar han kun om till den enkelte. Han snackar inte om de andra. Men Guds liv är dött. Erkännelsen är sovna. Men det är ännu något som inte är helt dött i den. Och det är ävnen till att höra Guds ord. Ännu kunde Guds ord nå in. Men höra en Guds ord över tid utan att ta det till hjärta, så blir en tunghört. Och för eller senare så mössen den andliga hörslan, så en inte längre kan höra Guds ord. Och den sak var på väg till att dö. För när en är vant med att omgås Guds ord utan att ta det in till sig, så slövas sans och sin. Och så kan en komma i den ställning där Gud så inte biter mig. Där når mig inte mig. Jag har möst den andliga hörslan. Och det är jag så rädd för när det gäller mig. Och jag är rädd för att gälla flera av oss kristna i Norge. Så på en måte vassa i Guds ord. Och har fått så mycket från fädrarna till god förkynnelse. Och goda sånger. Och salma. Och litteratur. Och så tänker jag stundom. Får den nå mig? Eller blir mig bara vant att höra det. Går in det ena öra. Ut det andra. Och så slutar jag och prövar mig själv. I lys av Guds ord. Sånt så hebreerbenigheten står i fara för. Då han säger dessa skarpa ord. Om att på ny falla ifrån. I ett fråfall så det inte finns räddning från. Det är den faren som hänger vid oss. Och därför ska man be om mycket nåden om man samlas om Guds ord. Att jag hör det med hjärta. Och inte lära gå förbi. Kunskap kan det. Förstår det. Behärskar det. Jag kunde sagt det ändå bättre själv. Och så målen liksom vara godtal idag. Han kunde lagt mer vett sådana. Och så sitter där utanför och börjar döma det hela. Än att sluta ta Guds ord i hjärta. Den fryktliga fara. Och det är lätt att vara en domare idag. För det är så mycket att döma. Det är det. Men det, och det ska vi göra om vi ska vaka över förkynnelsen. Men det är två ting du ska pröva. Pröv förkynnelsen. Men pröv dig själv. Det gäller livet. Pröv hur du är i lyset av det ord du hör. Och det var där så skulle det styrkas. Vakna upp och styrk där som var på väg till dig. Nu måste du börja höra Guds ord och använda det på ditt eget hjärta. Käre Gud, hur står det till med mig i förhållande till dig, höre? Jag har hört något. Går en in och så går en ut. Det var en så stor sak. Och det kom massor folk ut på ett möte. Alla var glada. Ingen för andra. Tänk om det ska bli så. Hörde, men det skedde inte något mer. Det var liksom färigt. Ja. En hygglig situation. Och det är inte så lätt när det börjar gå in på en. Kan det vara mig? Men jag får gott att se att det är en som inte för andra sig. Och det är min trofaste herre och frälsare. Han vill inte mössa mig. Och så kommer han till mig. Och så ristar han i mig. Då må du vakna. Och så kommer räddningen idag. Kom dig för i hug. Hur lejst du har tagit emot och hört. Och håll fast på det. Och vänd om. När det gäller räddningen här. Så är det ju där att vara vaken över ställningen. Det är ju sant. Och hvis du börjar att vakna för detta, hur lite du reagerar på Guds ord för exempel, så kan du komma i en våldsam nöd. Och så står det här framom. Om du skulle vara dö här, ett andligt dött människa, om du är här, och du får se detta här, står det i det första kapitlet om aposteln och Gud, Jesus kom till han. Då jeg så han, falt jeg ned for han som en død. Hva kan du få gjøre av? Bare fall ned for han som en død. Så taler han. Og livet ligger ikke at du skaper liv og gjør deg levende. Det står ikke i din makt. Men det ligger i det du har hørt. Kom ihåg hvordan du har hørt. Det ligger i det som har vært forkynt deg om Jesus som du kan. I det ligger livet. Det budskapet om Jesus er kommet til jord. Så hør det da. Det har skjedd noe på denne jord. I dag er det født en frelser i Davids by. Det kom en redningsmann. Det kom en ned på jord for å redde sånne stakkare som meg og deg. Og så står det om evangeliet. Og evangeliet, det er ikke noe du skal få til, men det er noe du skal høre. Og frelsen ligger i at du hører det, altså. Jeg skal bare ta med helt kort nå for ikke dra det ut. Sånn, så førsteplassen de finner evangeliet brukt i gresk litteratur. Det synes jeg er så greit å helle frem sånn, for det sier noe om hva som ligger i evangeliet. Det var noen to stammer, eller landsbyer, lå i strid, så sendte de ut herrene sine til en avtalt møteplass. Og så bar det løst. Og da var det den som seiret. De var herrefolk og tok de hinne til slaver og hadde kontrollen på alt. Og de som tappte, de hadde mest friheten og var underlagt og prisgitt de andre på nåde og unåde. Og veldig spennende, så sitter det noen hjemme i landsbyen. Vet at det nå spørs det. Er vi tapere? Eller har vi vunnet? Så når den ene herren hadde beseiret den andre, så utkåret de den raskeste mannen de hadde, som skulle springe hjem med beskjed. Og han kalte de for evangelist. Og så kommer han. Og så sitter de her og venter. Hvor går det? Og så kommer han. Vi har vunnet. Vi har vunnet. Herren vår har slått fienden. Og nå kan vi puste ut. Nå er vi frie. Jeg synes det er godt å ta med deg for å si noe om hva evangeliet. Jo, da kom en til stridsmarken, slagmarken, og tok på seg å stri for oss. Tok på seg å svare for oss når det gjelder vårt Guds forhold. Og bære våre synder, og slåss imot djevelen og fangenskapen, og stå i Guds vrede for oss. Og så kommer beskjeden fra slagmarken. Hør nå, syndige mennesker på denne jord. Jesus har vunnet for oss. Synden er sona. Fiendskapen i helslegen. Nå kan det hvile. Det er gjort. Det er ordnet. Det er liv for syndere. For den annen som har kjempet for deg og vunnet. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets første band. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Og så skal du få lov å høre deg igjen. Om du var død i synd og overtredelse, da forhindrer ikke at du har en frelser som har gått til slagmarken for deg og vunnet seier, og nå kommer han med beskjed. Hør nå du, det er til deg. Kom nå i hug hvor du har hørt og lært, og vend om. Ta vare på det og vend om. Og det er i grunn ikke to forskjellige ting, men det er det samme. Omvendelse der består jo i det, den skrekk som Gud roper inn i samvittighet når du forstår det galt fatt med meg. Og i den skrekken består det i å høre hva Jesus har gjort. Høre nådens ord. Er dette mitt? Ja, du store Gud. Ja, jeg skal ikke gå mye inn på disse få navnene. Det var noen det ikke var sånn med, så ennå gikk i hvite klei og var rede for Gud og himmelen. De skal gå med meg i hvite klei, for de er verdige til det. En verdighet, disse hvite klærne står det om ellers i åpenbaringen, hvordan de ble hvite, gjort de hvite i lammets blod. Men så står det, den som seirer skal på samme vis være kledd i hvite klede. Jeg skal så visst ikke stryke navnet hans ut av livsens bok, Och jag vill kännas vid namn hans för far min och för änglarna hans. Den som säger är i hela dessa sändebrev och allt. Den som tar emot budskapet. Och lär sig säga. Lär sig tokta. Lär budskapet. Tar emot det. Det säger han. Och den säger består i att du får Jesus. Då blir Jesus kommer själv till dig i budskapet. Han som vill in. Om allt är galet fatt. Så kommer Jesus med sägaren. Och den som tar emot budskapet. Så kommer Jesus in. Med all sin nåd och gava. Men det oro som står här. Det är hämtat ifrån något som skedde. När en var inskreven till präst. I templet i Jerusalem. Nu var det Arons ättlingar som skulle vara präster. De skulle få lov att komma Gud ner. Ingen andra. Och det så skulle de underläggas två prövar. Det första var om de verkligen var ättlingar till Aron. Var det inte där så var de fortälla historien att de var inhyllda i svart och vist bort för alltid. Var de ättlingar till Aron så var de underlagt ännu en pröva. Det var om de hade de sansarna och lämmarna så de trång för att utföra prästlig tjänsten. Hvis de hade det så var de klädd i kvitt. Och inskrev bland de verkliga aktiva prästarna i Jerusalem. Då från då av hade de rätt att komma Gud ner i helgedomen. Klädd i kvitt, alltså prästens drakt. Ska någon inför den helige Gud så kräver, som jag hörde, du ska frykta och älska Gud. Så kan han inte komma i svart. Kvitt, där regna, utan fel. Och släck lova Jesus, om det är alldeles så galt, om du har levt i hemlig död. Tar du emot hans ord, när han kommer till dig. Snåde ord, så blir du klädd i kvitt. Och du blir inskriven till liv i Jerusalem. Bland prästerna. Du ska inte strykas ut. De står ju bland Arons ättlingar. Men det blir bekräftat i den pröven. Det är det som menar jag. Ja. Och så ska Jesus stå där. När du kommer hem till Gud och säger. För änglarna och fadern. Den är min. Du är min. Jag vill säga till dig nu. Frykt inte. Jag har igenlöst dig. Kallt dig vid namn, du är min. Den som tar emot dessa ord, han ska stå där klädd i kvitt, utan fel för Gud. Och så ska Jesus säga, jag känner vid han, han är min, kom hit du. Du är min, du är min. Det är våldsamt att bli till skamme. Och Jesus, och du kommer fram där, och där står Jesus, domaren. Och så står änglarna och fadern. Och så snur Jesus sig väck och så säger han. Det är inte mina. Aldrig känt tyck. Gå bort från mig det som gjorde orätt. Och så blir det inte ut och pröva en gång det. Men då blir det bind händer och fötter på dig. Och kast dig ut. Och hur gott det att vara. En av dig som känner Jesus och är känt av han. Du är min. Och det är inte på annan måte där än att du som stackar här i tio. Falla ner för Jesus som en död och få detta förunderliga evangelie i dina öre och i ditt hjärta. Och där jag har fortällt för dessa fjällvandringsfolk som inne. Det är så käckt att ha det här, vet du. Jag hoppas att de fortsätter gå i fjällen, skulle jag säga, men ännu mer att de går upp i den nya Jerusalem. Det är nog viktigare trots allt. Men jag har fortalt den fortellingen till Hope när han de hade den examen. Det var i gamla tider, det var de färraste som fick universitetsutdanning. Men det hände ju. Och då var det väldigt spännande när de skulle få veta hur det hade gått på den stora och viktiga examen. Har jag bestått framtid och lys? Eller har jag ströket? Och så fortäller de på ett universitet, hur det var, vet jag inte. Det var det vanligt att det var många som var med då när de skulle få veta resultatet och stod ute och väntade. Och när de hade stått examen då var det mottagelse och jubel och fejring. Och det var så trist. Jag huskar ju ifrån de skulle tio till och med när det var någon som strök. Det gikk for seg selv når de kom ut. De andre var så glade, det hadde gått godt, men de får å tutle for seg selv. Det var ikke kjekt å være i lag med de glade menneskene når de hadde mislukkast. Og så var det på det universitetet også, så det var vanlig at de smet ut bak døra. Og derfor hadde den fått et ord på seg, det kalles for dumpedøra. Dumping, da forstår du, sant? Stryk på eksamen. Ut. Dumpedøra. Og så forteller de en historie om at det var en gang de var oppe og skulle få veta resultatet, så går det en far i bakgata der, att og fram. Og så møter han en av sine kjenninger, og han sier, ja, men god dag, hvorfor går du her? Sånn min inn og får veta resultatet. Spent. Ja, nå var de begynt å komme ut, sa han. Så nå må du komme fram på framsiden, for nå kommer han snart ut, og da skal det bli feiring, tenkte jeg, sa han. Så sier faren, kommer sonen min ut av greddprøven, så klarer han seg godt. Men kommer han ut dumpedøra, så skal han få se at han har en far. Og i grunn er det sånn Jesus er. Han står der med de som kommer ut, så strøk på prøven. Og vi bekjenner for Gud og menneske, det gikk ikke for meg å være sånn som skulle i kristendom eller noen ting. Da er Jesus sånn som står ved dumpedøra. Du passer så inderlig godt med Jesus, du som har det sånn. For han er synder av sin trofaste frelser. Og så skal det gå deg sånn som en annen sa. Jeg har fått særskott i alle fag, sa han. Det var S altså. Sekser, eller var det på gymnasiet for meg da? Hvis det var jeg så godt. Særskott i alle fag, sa han. Jeg har fått Jesus sitt resultat. Jesus vant, og jeg er vunnet. Kledd i hvite klær, fullt hus og innskrevet til livet i Jerusalem. Jesus min. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.